tarmsköpung, russinknopp, havsfikon, fläckplugg, skäggstubbsknopp, rynk...
Vad håller du på med? Räknar du upp genanta åkommor?
Ja, men kanske. Eller är det namn på manteldjur? Välkommen till en kvart om Göteborg. Jag heter Ylva.
Och jag heter Christian. Men varför manteldjur?
Ja, men jag tänkte att idag ska vi göra en djupdykning i ämnet mat från sjö och hav.
Kul! Fisk och skaldjur.
Absolut, det ingår. Men i vår tid ska ju råvaror vara klimatsmarta också. Så den här lilla sjöpungen som jag räknade upp olika varianter av är bland det trendigaste vi kan lägga på tallriken just nu.
För att...
Ja, men den räknas till ny och spännande havsmat.
Långt ifrån barndomens frysta fiskpinnar.
Ja, men det skulle jag säga. Även om det ju också är havsmat. Och som jag förstår det så äter du inte sjöpung med potatismos.
Nej, men hur äter man den då? Är det typ en smoothie?
Nej, det kanske det blir i framtiden. Men den här lilla gynnaren då används ju främst som smakförhöjare i en umamifond.
Fisksås alltså. Det är ju verkligen old school. Alltså jag tycker att vi ska göra som vi brukar i det här programmet.
Okej.
Okay. Vi går först bakåt i historien och sen så tuggar vi oss framåt.
Och så idisslar vi särskilt då kring 1600-talets fisk- och skaldjursmeny.
Okej. Okay. Men låt oss börja med fisksåsen garum som var en viktig smaksättare i det antika Grekland och Italien. Vet du vad den främst var gjord av?
G som i guppys kanske? Nej, jag vet inte.
Fiskrens från makrill.
Mm. Man kan ju tänka sig hur det luktar. Det räckte ju med att man går förbi sin egen komposttunna dagen efter att man lagt ner några räkskal.
Äkta räkfrossa.
Ja, huvva!
Faktiskt var ju just lukten en av anledningarna till att garumanläggningarna låg i städernas utkanter.
Jag har faktiskt besökt en sån 2000 år gammal garumtillverkning i Barcelona.
Mm-hmm.
Mäktigt får jag säga att kolla in de här lämningarna och helt luktfritt.
Ja, men om jag förstår saken rätt så påminner det lite om surströmming.
Mm. Men mitt norrländska arv till trots så gör jag inte vågen.
Ja, jag instämmer, men vill du veta vilken som var den bästa sortens garum då?
Ja, visst.
Alltså enligt ett recept från 1000-talet så användes inälvor, blod och gälar av tonfisk. Cirka 12% salt och resten var fiskrens. Sen var det på med solsken i 3 veckor till ett halvår. Och så var såsen klar när den hade fermenterat då.
Alltså, jag vet inte om man säger mums filipabba på det där.
Jo, men om du gillar surströmming. Alltså, en annan cool info är ju att garum var en stor exportprodukt från Spanien till Rom back in the days. Alltså, varje hamnstad hade ju sin egna lokala variant och södra Frankrike var hubb för distributionen ut i Västeuropa.
Så man kan säga att nästan alla åt och gillade det här?
Inte Seneca, den romerska filosofen, som i ett sedelärande brev till skalden Lucilius skriver, och nu citerar jag: "Förstår du inte att garum, det kostsamma extraktet av giftig fisk, bränner upp magen med sin saltade förruttnelse?"
Han låter inte helt nöjd.
Nej, verkligen inte. Och så här fortsätter citatet: "Bedömer du att de korrupta maträtterna som en man sväljer, nästan brinnande från kökselden, släcks i matsmältningssystemet utan att skada? Så frånstötande, och hur ohälsosamma är deras rapningar, och hur äcklade män är av sig själva när de andas ut ångorna från gårdagens utsvävningar. Du kan vara säker på att deras mat inte smälts, utan ruttnar."
Sounds like surströmming, säger jag. Men om man bortser från Seneca då?
Så var efterfrågan stor. I Pompeji har man till och med hittat koshergarum. Alltså en modern variant kanske man kan säga är den här asiatiska fisksåsen som är vanlig i många asiatiska kök. Den görs ju också på fisk som jäses i salt i flera månader.
Häftigt, en kryddig brygd som passar många och under flera tusen år. Men ska vi ta och lämna fisksåsen? Jag vill återvända till Göteborg.
Okej. Okay.
För om vi pratar 1600-talets stad så har ju osteologerna då, de som brukar jobba med arkeologerna, de har analyserat benrester vid stadsgrävningar. Exempelvis då i det här kvarteret Härberget.
Som är ju ett kvarter som ligger typ i Brunnsparken, alltså man kan säga på andra mitt emot Nordstan. Men berätta, vad åt de där?
Jo, men där har de hittat då ben från främst fyrbenta djur, alltså massa får och get och så ganska mycket ko. Och så har de också hittat lite gris, diverse fåglar. Men mest har de hittat fisk, mollusker och kräftdjur.
Nu låter det lite som en sån där biologilektion igen och inte så matigt.
Ja, man kan säga det är väl si och så med recept i arkeologiska rapporter. Men jag hittade ett recept på nätet från motsvarande tid som handlar om lax, som ju är något som man har ätit i kvarteret Härberget. Och det här receptet är hämtat ur en gammal svensk kokbok från 1650.
Mm. Ja, men lax äter vi mycket av i Sverige även nu, 400 år senare.
Mm. Men det här är något annat. Är du beredd?
Mm, ja, okej, jag tror det.
Mm, här kommer receptet. Hur man ska koka färsk lax. Först ska man skölja slemmen av laxen rätt väl utanpå och lägga honom så på ett rent bräde och fläka honom upp och skölja bloden av honom med ättika och vispa det rätt sönder och sila det igenom ett rent kläde.
Alltså vadå, ska man inte skölja laxen med vatten?
Nej, tydligen inte. Ättika gäller här. Sen så står det, tag så 2 skedar mjöd, ingefära, kanel, lite rivet bröd, persilja, mejram, timjan och ett stort stycke smör och socker. Och så lägger du laxen i sjudande vatten och låter honom väl sjuda upp med lite lök. Och så reder du av honom med samma ättika. Det blir väl rätt gott och smakar rätt väl, så står det i receptet.
Rätt gott. Lite oklart hur det smakar eftersom det faktiskt saknas salt. Jag har också en hel del frågor här. Måste det vara en manlig lax? Och alltså, är det här någon slags efterrätt lax? Alltså, inkokt lax med mjöd, smör, socker och kanel?
Alltså jag kan säga, jag har ju inte provat då. Men det låter ju nästan som en variant av kanelbulle med lax.
Alltså nu snackar vi god fika då.
Visst är det spännande, eller hur?
Ja, alltså jag gissar ju att det här är ett recept på någon sorts finfolksmat med tanke på att det ingår exotiska kryddor som ju var dyrt och lyxigt vid den här tiden.
Mm, det tror jag du har rätt i. Och sen så handlar det också om sötvattenslax.
Aha, inte som idag då, alltså burodlad lax från Norge?
Nej, långt ifrån den här fängslade fisken som sprider laxlös och parasiter till de vilda bestånden.
Och som ju matas med vild fisk som transporteras från andra sidan världen, bland annat från Peru.
Mm. Helt obegripliga fraktkedjor faktiskt.
Ja, absolut. Men det finns ju fler problem. Alltså, de här odlade laxarna rymmer ju och parar sig med de vilda.
Ja, men vem kan anklaga dem för det?
Visst, men konsekvenserna blir ju att de vilda laxynglen får sån här dålig vandringsinstinkt och lättare stryker med helt enkelt.
Ja, det är en sorglig historia det här. Men samtidigt, det är ju så gott med lax.
Ja, vi glufsar ju i oss mängder. 2017 så snittade vi på 4 kilo per person i Sverige.
Oj, ja. Man kan säga att proteinjakten behöver verkligen hitta andra jaktmarker. Och där är ju landbaserad fiskodling ett alternativ om vi inte bara ska äta svenska gråärtor förstås.
Men nu har vi ju helt lämnat den arkeologiska rapporten. Tillbaka till 1600-talet.
Ja, men dåtidens göteborgare, de bodde ju i en kanalstad. Så det finns ju gott om lämningar efter fiskar som gädda och olika karpfiskar. Brax, id och mört.
Karpfiskar alltså. Mm. Sumpitsabil, skrutt. Bull.
Ja, men så kan vi ju tycka. Men det är ju ändå mat.
Jo.
Och det är högst troligt att 1600-talets göteborgare också fångat fisken i vallgraven eller kanalerna.
Ja, du tänker så. Det har du nog rätt i. Alltså, men abborre då? Alltså, visst brukar de fiska abborre i Stora Hamnkanalen? Typ det här årliga vallgravsmetet.
Ja, och det gjorde de faktiskt redan på 1600-talet. Abborre är den vanligaste sötvattensfisken av alla i den här rapporten från kvarteret Härberget. Så det verkar de ha ätit ofta.
Stekt abborre är ju gott.
Ja, smaka sommarlov om du frågar mig. Och något annat de åt i det här gamla Göteborg, det var ål.
Flottigt så det räcker. Mm. Men det var ju ett stort debakel när Ulf Kristerssons förre statssekreterare PM Nilsson hade ålagille häromåret.
Ja, just det.
Alltså det fiskafänget slutade med en bot på 39 000 kronor och så fick han ju avgå.
Mm. Då var det drag under den här politiska galoschen. Men inte hiva han väl i en rutten koskalle som i den här filmen Bläcktrumman?
Nej, det gjorde han nog inte. Och det är väl inte en tradition vi ska tradera vidare heller, tänker jag.
Nej, och överhuvudtaget fiska ål bör ju undvikas. Nu för tiden är det ju en akut utrotningshotad art. Men ska vi ta och lämna den här ålefäskan?
Ja, men det tycker jag.
För att prata sik.
Det känner ju jag till. Den fiskas också i mitt Norrbotten. Bland annat så hovas den från långa bryggor ute i forsen. Riktigt coolt fiske. Och rökt sik, alltså det kan ju få mig att hoppa på ett nattåg norrut snabbare än egentligen något annat, höll jag på att säga.
Mm, ja, det fattar jag. Geografiskt sett så är den ju också en av våra mest utbredda fiskarter faktiskt.
En riktig svensk fisk.
Ja, men så kan vi säga. Men jag tror ju inte den bryr sig om nationsgränser. Och vet du en annan cool grej med just sik?
Nej, det tror jag inte.
Den klarar av att leva i både sött och saltvatten.
Ja, det var faktiskt lite coolt.
Mm. Man säger att siken är euryhalin.
Oj, nu var det sånt där svårt ord jag aldrig hört förut.
Nej, det innebär då att siken kan klara av att ändra både sitt beteende och justera sin fysiologi när den byter sig mellan sött och saltvatten.
Alltså, vad gör vi inte för att passa in och överleva? Men jag tänker också att det är väldigt lite vi vet om fiskarnas liv.
Ja, och lite vi vet om vattnet som de här fiskarna lever i. Älven till exempel.
Jaha, vad tänker du då?
Ja, men om vi ska prata vattenkemi så möter ju det här saltvattnet från havet sötvattnet från Vänern i Göta älv. Och i en artikel från SLU så läser jag att det är stor skillnad på salthalten beroende på var man testar.
Alltså det låter väl ganska rimligt, men alltså hur mycket skiljer det sig åt?
Ja, men faktiskt, i älvens mynning så är det 10 000 gånger saltare än i sötvattnet.
Oj, rena saltlagen där någonstans.
Mm. Men mest består ju Göta älv av just sötvatten.
Mm. Men havet då? Alltså, åt 1600-talets göteborgare inte fisk från havet?
Jo då, de har ätit sill och de har ätit torsk och vitling och kolja. Det berättar de här fynden från utgrävningen.
Ja, ja. Sånt vi hittar dagligen i fiskbutiken. Hej, strömming och potatismos, kokt torsk med smör och pepparrot.
Mm, gott!
Men ingen makrill. Alltså det fiskar ju folk på västkusten rätt mycket i våra dagar.
Jo då, det finns 112 fragment av makrill i den här grävningen. Och ett annat oväntat fynd på den här 1600-talsmatsedeln det är att det var vanliga förekomsten av rocka. Alltså de har ätit knaggrocka, slätrocka, klorocka.
Alltså, roliga ord, men jag vet inte ens om jag smakat rocka. Varför får jag för mig att det är lite gummiartat?
Ja, men på med lite socker och kanel så ska du se att det går ner.
Eller inte. Ja, men nu har vi pratat mycket om fisk, men det kan ju inte vara allt de tuggade i sig för 400 år sedan. Vad finns det för annan sjö- och havsmat?
Ja, men hummer verkar de ha gillat. Och sen har de faktiskt hittat första fragmenten av flodkräfter här på härberget. Och i det här protokollet så står att det till och med kan vara fångat i trakten.
Åh, spännande. Jag trodde ju att det här med kräftskiva var en mycket mer sentida fenomen.
Ja, men om vi tänker på så här helangår och lite kulörta pappershattar. Men det finns faktiskt uppgifter om att fint folk åt kräfter redan på 1500-talet.
Är det Gustav Vasa som sitter och trycker i sig de här kräftorna inom Vasaborg?
Ja, men troligen. Han anställde i alla fall tyska kockar och i Tyskland så åt ju munkarna kräfter under fastan. Det finns också en uppgift om att Gustavs son Erik den 14 ska ha beställt kräfter till sin systers bröllop.
Trendiga Erik.
Mm. Mm. Kräfter är ju också tåliga djur. De klarar ju av att leva i sumpar i månader.
Ja, de är ju enkla att transportera i en hink med vatten. Eller hur?
Mm.
Ja, det tänker jag är bra när man inte har kylskåp och så som vi har idag.
Mm. Jo, det stämmer nog. Men alla var inte lika nöjda över de här kräfterna. På 1700-talet då tyckte Carl von Linné att kräftor var en osund föda.
Ja, varför då då?
Ja, men tydligen så finns det ett förbud i Bibeln om att äta, citat, djur som många fötter har.
Är det mer än två eller vart är vi?
Fyra hoppas jag. Ja. Ja, men dessutom ansågs kräftor vara asätare som livnärde sig på drunknades lik.
Ja, det här var ju orättvist mot kräftorna. Alltså de där fastande munkarna i Tyskland skulle inte ha hållit med. Och jag har läst att kräftor är allätare. Alltså beroende på tillgång kan de vara både vegetarianer eller köttätare.
Mm, det är ju praktiskt.
Ja, och vill du veta vilka mer som gillar kräftor?
Ja, det vill jag.
Abborrar.
Va? Det har jag ingen aning om faktiskt.
Nej, där konkurrerar vi ju abborrarna på samma plats i näringskedjan.
Mm. Men jag gissar att de vill ha sina kräftor råa och inte som Kajsa Varg brukar tillaga om dem som kräftkorv, kräftpudding eller kräftkaka. Eller varför inte som det här, lyxtillbehör till stuvad ruda.
Mm, stuvad ruda alltså. Ja, nej, kanske inte klockrent för dagens matkonnässörer. Men man vet aldrig när det dyker upp någon hipsterkrog där det här kan behövas. Men då har de alltså ätit både hummer och kräftor redan in old Gothenburg. Men vad med musslor och sånt? Alltså i vår tid är ju ostron och blåmusslor både klimatsmart och trendig mat.
Mm. Och det åt man redan då. Alltså ostron från Nordsjön och stora skal av blåmusslor har de hittat vid den här utgrävningen. Och alla möjliga andra slags blandade mollusker. Alltså har det ingått i dagens lunch eller har det bara varit en del av en bifångst? Ja, det är väldigt svårt att veta 400 år senare.
Men vi kan nog slå fast att de inte åt sån här pasta vongole i alla fall. Men mat från sjö, kanal och hav tycks ju definitivt ha varit en del av Göteborgs DNA redan då. Och det har ju fortsatt fram till idag. Vi har ju fantastiska råvaror här i vår omgivning, producenter och så många bra fisk- och skaldjursrestauranger.
Mm. Bra för oss göteborgare och även en anledning för turister att komma till stan.
Ja, för på ett sätt är ju all turism också matturism. Så räkfrossan lär väl fortsätta sprida sig in i framtiden.
Men blir det dagens slutord?
Jag tror det. Silly dill, säger jag. Så hörs vi nästa gång.
Ja, men hej från mig också.